Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allesammans och välkomna till Mördarnas podd. Idag som ni säkert ser så ska vi prata om mäns våld mot kvinnor.
Ja, vi ska ju göra det. Och personligen så känns det här sjukt aktuellt att snacka om. Eller egentligen så är det alltid aktuellt att snacka om i och med att feminismen har blivit en så viktig del av vardagen, tycker jag i alla fall. Och verkligen prata om den enorma siffra som det här handlar om just när det kommer till mannens våld mot kvinnan. Och i, liksom, i nära relationer, släktingar.
Just det.
Det är ju jättestort.
Ja, och man har ju läst en hel del just nu under pandemin. Att det har varit mycket... just det här med att kvinnor som lever i destruktiva förhållanden, att de är som mest utsatta just nu på grund av pandemin. Mm. Och att man just ska hålla sig hemma och allt det här. Och för er som har hängt med på nyheterna så har det ju bara för några veckor sedan så var det ju, jag vet inte hur många det var. Fem mord på kvinnor. Där det var kvinnor som hade levt i destruktiva förhållanden. Mm. Som helt enkelt mördats av sina män. Och jag kände redan då att det här är ju ett ämne som vi såklart måste ta upp. Och här sitter vi nu. Och är redo för att... ge er både lite fakta, men även en riktigt hemsk historia. Mm. Så för alla er där ute så vill vi bara ge ut en liten varning för att känsliga lyssnare varnas.
Vi kommer ju ha väldigt, väldigt olika typer av saker vi berättar om i det här avsnittet.
Mm.
För du ska ju som sagt ta upp ett mord som skedde.
Mm.
Och berätta om det. Och jag tänkte göra det till en början när vi började planera det här avsnittet. För det finns ju oändligt många olika fall man kan ta upp när man pratar om just det här ämnet.
Mm.
Det kommer vi absolut göra i en del två. Men då kommer jag in på två olika uttryck som jag började läsa på lite grann om, som jag tyckte var väldigt intressanta just när det kommer till mäns våld mot kvinnor. Och då har vi dels uttrycket femicide. Har du hört talas om det?
Nej, det har jag nog inte gjort.
Nej. Det är i princip en definition av uttrycket män som mördar kvinnor för att de är kvinnor.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och det här uttrycket användes ju redan första gången 1801.
Jaha, oj, så pass tidigt.
Så det är ett väldigt, väldigt gammalt uttryck.
Mm.
Och publicerades inte förrän första gången runt 1848.
Okay.
Men har ju blivit mer och mer aktuellt ju mer liksom kvinnor har publicerat böcker till exempel som har liksom väldigt feministisk grund.
Just det.
Där har ju de använt det uttrycket mer.
Mm. Mm.
Men jag tyckte att det var så intressant, för att man vet ju uttrycket som typ homicide.
Mm. Jo, precis.
Men då är det ju liksom mord överlag på människor.
Mm.
Men just att skapa ett uttryck som är femicide, för att det här uttrycket har blivit otroligt hatat på.
Mm-hmm.
Vilket är ju att förvänta sig när det handlar om kvinnomord.
Jo, precis.
Allt som har med feminism just nu blir ju extremt liksom debattvänligt.
Ja,
om man säger så.
Verkligen.
I och med att de som är liksom på motsatt sida av det här uttrycket påstår ju att 80% av alla mordoffer är män som blir mördade. Vilket absolut, siffrorna där stämmer.
Mm.
Men om man dock jämför med mord som involverar en partner så är 40% av morden på en kvinna.
Mm-hmm. Ja.
Medans 6% innehåller ett manligt offer.
Mm. Ja, där ligger ju verkligen kvinnorna överlägset över rent procentmässigt.
Precis. Och just femicide är ju egentligen så mycket mer än bara en partner som mördar, som mördar sin partner. Och om man läser på lite om det här, när man också liksom tar in den kulturella aspekten i det hela, är ju att den typ av femicid som vi till exempel kan uppleva i Sverige är ju helt annorlunda från hur många andra länder upplever den. Bland annat så har vi ju i Mellanöstern och Sydasien en högre andel av hedersdöd. Eller hedersmord.
Mm.
Alltså att kvinnor har blivit mördade av sin familj på grund av sexuell eller beteendemässig liksom överträdelse. Som typ äktenskapsbrott, samlag eller så kan de till och med bli mördade för att de har blivit våldtagna.
Mm, just det.
Och det är ju ett jätteproblem.
Mm.
Alltså verkligen. När man liksom bara ser på hur det har tagits liksom.
Jo, för att inte nog med att bli våldtagen så ska man ju behöva bli mördad också. Det känns ju logiskt.
Mm.
Men ja, för deras religion och kultur så är det ju säkert logiskt.
Jo,
på något
absolut.
Konstigt vis. Men ja, det är så sjukt. Och det är någonting jag också har att säga är ju att när vi ändå pratar om hedersmord så är ju också det någonting som vi kommer ta upp längre fram också. Eftersom där har vi också en hel del fall att prata om.
Mm. Ja, verkligen. Där finns det också så otroligt mycket att prata om.
Mm.
Nej, men om man ska gå tillbaka lite längre i tiden så kunde man ju faktiskt se spår av det här med femicide redan under häxbränningen. Och tidigare än dess för den delen. Men om man tänker efter så var ju liksom, det var ju kvinnor som blev brända på bål.
Just det.
Egentligen för att de var kvinnor. Mm. Så det har ju liksom blivit. Det är bara att man liksom inte har sett det på det sättet egentligen, tror jag.
Mm. Nej, precis.
Som lite har varit ett problem.
Mm.
Och just den här kvinnan då som kom på det här ordet, eller myntade det här ordet, heter ju Carol Orlock. Och hon sa ju det själv, liksom, att innan det här så fanns ju inte det något ord på just, alltså, kvinnomord.
Mm.
Så det fanns liksom inget sätt att, för att sa du då att en person hade blivit mördad så hade den blivit mördad då så att den blev kvinna eller man.
Ja, just det.
Och då kunde man ju liksom inte sätta någon stämpel på det på något sätt.
Nej, nej.
Så att personligen tycker jag att det här är ett väldigt bra ord. Även om det inte borde behövas.
Nej, precis.
Så är det ett bra ord. Och åsikter om det kommer ju för evigt finnas. För det finns dem allt.
Ja, jo, men så är det.
Men nu då så tänkte jag gå över till uttrycket incel. Har du hört om det?
Mm, Alltså, jag känner igen det, men jag har ingen aning om vad det är för någonting.
Mm. Ja, alltså det är, jag stötte faktiskt på det här uttrycket för ungefär 2 år sedan, tror jag.
Mm.
I en annan podcast, faktiskt. Där de snackade om ett fall där det var en person som var involverad i incel. Som gjorde ett brott. Som jag kommer komma in lite grann mer på senare.
Mm.
Men ordet incel myntades av en kvinna faktiskt. Okay. 1997.
Mm.
En kvinna som hette Alana. Och startade incelforumet Alana's Involuntary Celibacy Project. Alltså Alana's ofrivilliga celibatprojekt.
Mm.
Och för er som inte vet så innebär celibat att du är ofrivilligt ensam. Oavsett om det handlar om en romantisk relation eller en sexuell relation så är du ofrivilligt ensam från att ha en partner av något slag.
Mm.
Och det här forumet startades ju då för både kvinnor och män. Singlar, gifta. Jag förstår inte riktigt vad gifta skulle göra i det här forumet.
Mm, nej, det känns lite off. Men det kanske är gifta som funderar då på att bli helt, helt plötsligt ofrivilligt.
Mm.
Nej.
Nej, men syftet då med det här var ju att man skulle kunna diskutera med andra om som har liksom svårigheter liksom med relationer och dating och liksom sådana saker, vilket man ändå kan tänka att okej, men det är väl inte helt omöjligt att ha det liksom. Så från början var ju inte det här någon konstig grej.
Ja. Ja, men det låter lite som en kurs att försöka och hitta någon.
Exakt. Däremot så lämnade ju hon det här forumet år 2000 för att hon insåg att hon var queer.
Jaha, okej.
Okay. Så att där kan man ju se lite så här, det kanske var en orsak för henne då innan hon liksom hittade sig själv i det. Att bara okej, men då var det kanske det här som gjorde att hon hade svårigheter att hitta förhållanden.
Mm, just det.
Så förhoppningsvis går det ju väldigt mycket bättre för henne idag. Däremot så tog ju andra över det här forumet. Och de övertog ju då det här begreppet incel.
Mm, okej. Okay.
Och det har ju främst varit män.
Mm.
Som har tagit över det här forumet. Och det utvecklades liksom en slags kultur. Där de började uttrycka sin frustration. Och började skylla sina problem på kvinnors bemötande mot dem.
Mm-hmm, okay.
Att kvinnor inte ville ha sex med dem, att kvinnor inte liksom tittade på deras håll eller tyckte att de var snygga eller liksom.
Just det.
Så. Och de började dessutom hata på det som de kallar för alfahanar eller chads.
Mm-hmm.
För de har ju då smeknamn för kvinnor och män som är liksom, vad ska man säga, lyckade.
Ja.
Sexuellt.
Mm.
Då är stasis är kvinnor.
Mm-hmm.
Och chads är män.
Okej.
Okay. Så chads tar ju alla stasis ifrån dem. För att de är mer lyckade. Eller ser bättre ut. Eller har mer muskler. Och lite problemet här är att de ser ju sig själva som typ förlorare i det genetiska lotteriet.
Okay.
Så de är extremt nedvärderande mot sig själva.
Ja. Stackarna.
Är de ju. Och just därför också de börjar kalla alla de här chads för alfahaner.
Mm, just det.
Och om man nu snackar om hela den här incelrörelsen så kan det ju låta som väldigt många andra liksom extrema grupper där de snackar väldigt mycket.
Mm.
Däremot så har det ju faktiskt kommit ut alltså rena typ terrorattacker ur de här grupperna. Alltså killar som har varit så hatiska att de har gjort det mest extrema för att få ut sin frustration.
Mm.
Jag vet inte om du har hört om massskjutningen som Elliot Rodger gjorde.
Jo, jag har sett hans egna små videosnuttar.
Mm.
Han
var ju incel.
Mm, just det.
Han var ju en incelmedlem och han gjorde ju verkligen det extremaste man kan göra.
Mm.
Och jag kommer gå in lite grann på det här nu. Men kommer definitivt ta upp hela det här fallet i ett kommande avsnitt.
Mm.
Men för att inte det här avsnittet ska bli 3 timmar långt. Så tar vi det. Ser det som ett smakprov. Nej, men för att dra det lite kort då. Så var det Elliot Rodger. Var en 22-årig kille. Som såg sig själv som en del av hela den här liksom incelgruppen. Och var väldigt aktiv där.
Mm, just det.
Han fick ju ett sånt enormt hat mot alla de här Chads och Stacys.
Mm.
Som liksom han påstod. Men inte ville ha något med honom att göra.
Mm.
Så att han la ju ut videos. Där han berättar om det här, berättar om sin frustration, berättar om vad han liksom gick miste om. För att de nekade honom det. Och gick och sköt en grupp med ungdomar, både kvinnor och män faktiskt.
Mm.
Dels från ett sorority house, alltså kvinnoförening på svenska. Eller ett slags gruppboende i universitetet i Kanada. Och han åkte till det här stället för att han ansåg att de tjejerna som bodde just här var de snyggaste och de han aldrig skulle kunna få.
Stacys.
Ja.
Yes.
Så att det var ju de han siktade in sig på.
Mm.
Så först då så sköt han Catherine Cooper och Veronica Weiss. Båda som var del i ett annat sorority. Alltså de tillhörde inte det som han först hade planerat att skjuta.
Mm. Okej. Okay.
Utan de var bara där.
Mm.
Och bara, ah, där är 2 tjejer. Bra. Och sen så högg han ihjäl 3 män. Skadade 14 personer när han åkte runt och bara körde en vild skottlossning. Runt om det här området. Sköt då också ihjäl en till kille.
Mm.
Så till slutändan så mördade ju han 2 tjejer och 4 killar.
Mm-hmm.
Problemet med Elliot Rodger är att han har ju blivit alltså idoliserad.
Mm.
I incelgrupperna. De kallar ju nu, om det är någon som planerar att gå ut och göra ett så kallat massmord.
Mm.
Så säger de att de gör en ER. Alltså. Aha. Elliot Rodger.
Mm.
För att han har liksom blivit helgonförklarad i den gruppen.
Mm.
Och det har liksom gjorts t-shirts med hans ansikte på. Det har liksom, ja.
Han har helt enkelt blivit prisad.
Han har blivit prisad för det här. Mm. Vilket är helt sinnesstört. Det var ju också den här lastbilsattacken i Toronto 2018.
Mm, just det.
Det var ju också en incel.
Jaha.
Som genomförde det. Det
visste inte jag.
Eller de identifierade sig som incels.
Mm, okej.
Och ville ju då hämna på de här kvinnorna och männen.
Mm.
Och i just lastbilsattacken så var ju dödsoffren i huvudsak kvinnor.
Mm.
Och på de här forumen så uppmuntras ju, alltså förutom de här morden, så uppmuntras ju våldtäkt och självmord.
Jaha.
Att man på något sätt liksom ska ta på sig en offerkofta.
Mm.
Och liksom att, ja, men vill inte de ha mig, då vill inte jag leva. Just det här forumet där alla de här liksom uppmuntrande till självmord och våldtäkterna har förekommit stängdes ju ner till slut.
Mm-hmm. Mm.
Och när det stängdes ner så hade den 40 000 deltagare.
Oj, vad mycket.
Det är ännu sjukare är att Säpo gick ut förra året och informerade om att vi har en jättestor andel inceldeltagare i Sverige.
Jaha, oj.
Om man räknar på de här forumen, de man kan se, alltså de som inte gjort sig anonyma, så är 7,3% från Sverige.
Jaha. Men gud vad läskigt.
Ja. Så vi har ju en jättestor, och det har ju gjorts reportage på många tidningar som man kan gå in och läsa, som har gjorts nyligen, alltså senaste åren bara.
Ja.
På just det här med problematiken om att incelkulturen har kommit till Sverige.
Mm, just det.
Alltså, från Sverige så har vi ju 240 besökare på den här sidan per miljon invånare, jämfört med USAs 43 besökare per miljon invånare.
Huh.
Så räknar man på det sättet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så är det väldigt många. Och det finns ju så otroligt mycket mer att snacka om just när det kommer till femicide och incels. Och som sagt, jag har planer på saker att ta upp. Vi ska gräva oss ner i Elliot Rodger i ett kommande avsnitt. Vet inte riktigt när, men det kommer. Men som sagt, det finns väldigt, väldigt mycket att prata om. Och det här är verkligen bara toppen på isberget.
Ja, men vi har i alla fall fått en inblick i de olika...
Nej, men de olika uttrycken som förekommer sig inom just alltså hatet och våldet mot kvinnor. För att jag tycker ju själv att det här är liksom de två viktigaste orden inom det.
Mm.
Och de två viktigaste sakerna att stoppa.
Just det.
För att kvinnor ska börja känna sig tryggare.
Mm.
Men nu, Julia, skulle jag väldigt gärna vilja höra om ditt fall.
Det är den 4 juni 2016, en tidig sommarmorgon, när ett samtal kommer in till larmcentralen. Mannen som ringer befinner sig i Västerort i Stockholm. Han ber ambulansen att komma till platsen. Han säger att han har skadat sin tjej, att hon blöder och att de måste komma snabbt. Han är rädd för sig själv, säger han. Och i bakgrunden av samtalet så hörs den svårt skadade kvinnan gny. Larmoperatören skickar ut den informationen och polis och ambulans skyndar sig till platsen. Polisen anländer först till platsen. De tar sig till porten som de då känner är låst. En av poliskollegorna bestämmer sig då för att krossa rutan för att kunna ta sig in i trapphuset. Väl in i trapphuset så möter de en stor man på cirka 2 meter som de direkt förstår är personen som ska ha ringt in samtalet till larmcentralen. Mannen har blod på sina händer och kläder och blodstänk i ansiktet. En poliskollega ska i senare vittnesmål berätta att hon tyckte att mannens händer såg ut att vara doppade i blod. Poliserna beordrar ner mannen på marken utanför porten. Mannen skiftar i sitt humör för att ena sekunden erkänna allting och i andra sekunden mena att han vill ha ett sänkt straff då han har lagt kvinnan i sidoläge. Han frågar om hon lever för att sen säga att hon har varit otrogen. När mannen väl är säkrad så springer de andra tre poliserna som fanns på platsen in i lägenheten. Poliserna möts av blodiga fotspår in i lägenheten, men även blod utanför lägenheten i trapphuset. De går in och möts av den svårt skadade kvinnan på vardagsrumsgolvet. Kvinnan andas men rossligt och en polis sitter och håller koll på både puls och andning i väntan på ambulansen. Lotta, som kvinnan heter, är så svårt skadad att man inte kunde urskilja några ansiktskonturer. Och man kunde se att huvudet ska ha tagit mest skada vid misshandeln. Ambulansen anländer sedan till platsen och skyndar sig därifrån med Lotta till sjukhuset. I en annan bil på väg till ett helt annat ställe så sitter Martin Jonsson, mannen som ska ha misshandlat henne. Martin körs till Sonas polisstation och får väl där klara sig sina kläder som sedan läggs i papperspåsar. Han fotograferas och sätts sedan i en arrestcell. Samtidigt så har den svårt misshandlade Lotta förts till sjukhuset. Och läkare och sjuksköterskor gör allt sin makt för att hjälpa henne. Man ser att hon är så svårt skadad att man kommer att behöva söva ner henne. Dagarna går och läkare ser att Lotta inte blir något bättre. De ser inga sätt att längre kunna vårda henne kirurgiskt eller medicinskt. Och den behandlingen hon har fått har inte gjort någon verkan. 3 dagar från att larmet om misshandeln kom in så avlider Lotta Rudholm den 7 juni på eftermiddagen i närvaro av sina närmaste. Men vad var det egentligen som gjorde att Martin denna tidiga junimorgon 2016 bestämmer sig för att ta sig till Lottas lägenhet och göra henne så illa? Som i alla andra fall vi tagit upp så tar vi oss tillbaka till Martins barndom, för att det är här allting börjar. Martin föds 1983 och växer upp med sin familj i Sundbyberg. Utåt sett är han som vilket barn som helst, men hans familjesituation är något annorlunda. Hans mamma är alkoholist och inte så närvarande under Martins uppväxt. Och när Martin blivit 6 år så skiljer sig hans föräldrar då hans mamma hittat en ny man. Martin kommer trots hans mammas alkoholproblem att få bo med henne, och det är här allting börjar gå ut för. Martin får problem i skolan och hans äldre bröder börjar komma in i kriminaliteten. Martin blir äldre och kommer in i tonåren och han börjar träna och börjar bruka anabola steroider. 1998 så blir Martin 15 år gammal och straffmyndig. Och bara en månad efter sin 15-årsdag så misshandlar han en kompis i sig och får sin första dom. Men detta stoppar inte honom. Han fortsätter att åka fast för skadegörelse, misshandel och hot mot tjänsteman. Martin hamnar i vit maktkretsar med äldre killar som han snabbt såg upp till. Den enda trygga punkt han nu har kvar i sitt liv är hockeyn. Men efter en incident i en match när Martin skallar domaren så får han sluta. Redan samma kväll så begår Martin sitt värsta brott hittills. Han och hans vän misshandlar en spärrvakt genom att sparka honom mot huvudet och hoppa på hans huvud. Mannen får hjärnskador av misshandeln. 2004, när Martin blivit 18 år, så släpps han ut efter en tid på sluten ungdomsvård. Han beger sig till Fagersta för att festa med sina kompisar. De dricker och har det trevligt tills att de ska lämna. Det är då Martin uppfattar att det är någon som kastar en ölburk mot hans bil. Martin kliver ur bilen och konfronterar gruppen med killar som ska ha kastat ölburken. Allt slutar i att Martin misshandlar alla så pass att en av killarna i gänget hamnar i koma. Martin döms sen för olaga hot och grov misshandel till 8 år i fängelse. Och kort efter misshandeln så dör killen som ska ha hamnat i koma. 2010 så kommer Martin ut ur fängelset men går direkt tillbaka till missbruket. Men också ut tillbaka till kärlekslivet. Han har lätt för att bli förälskad och har ett stort behov av att känna sig älskad. De kvinnor som har haft med Martin att göra har nästan alla råkat ut för hans våld. Mestadels på grund av svartsjuka. En flickvän 2013 blir dödshotad och misshandlad av honom. Bara 2 år senare så blir flickvän nummer 2 dödshotad och misshandlad av Martin. Flickvän nummer 3 blev Lotta, som jag talade om här i början. De kom i kontakt med varandra via en Facebookgrupp för träning. Han började skriva med henne och Lotta skrev tillbaka. De träffas till slut och fattar tycke för varandra. Lotta tycker att Martin verkar vara en snäll och rolig kille. Och det var han, tills han plötsligt började visa en märklig sida. Något som poliserna kunde hitta att Lotta själv ska ha skrivit i sin kalender. Lotta skrev mycket i sin kalender och började tidigt i hennes och Martins förhållande dokumentera det Martin började utsätta henne för, såsom hot och skador. Hon började även skicka bilder till sin kompis på de skador som han ska ha utsatt henne för. Hon har även en plan att försöka göra slut med Martin. Något som hon också ska ha skrivit i sin kalender. Men det är lättare sagt än gjort. Hoten och slagen fortsätter, men Martin börjar även försöka förstöra Lottas liv på andra sätt. Han hör av sig till hennes hyresvärd och menar på att Lotta försöker blåsa henne. Han hör även av sig till Lottas jobb och menar att hon jobbar hög på droger. Han gör allt i sin makt för att försöka förstöra för Lotta. Lotta försöker gång på gång att anmäla i hjälp av sin syster, men drar sedan tillbaka sin anmälan då hon tycker att poliserna inte jobbat på tillräckligt med hennes anmälan. Hon vill ha ett kontaktförbud och försöker även att hitta ett skyddat boende på en kvinnojour och får även en plats, men då hon inte får med sig sin älskade hund så tackar hon nej. Lottas ex-pojkvän ringer polisen vid ett tillfälle då Lotta ska smsat honom om att Martin hotat att döda henne. Polisen ringer då upp Lotta för att kolla hur det är med henne, men hon säger då att det inte är någon fara. Även Lottas syster ringer till polisen i vädjan om hjälp, men när de ringer upp Lotta så säger hon även där att det inte är något, utan att hon bara är ledsen och ska ha skrämt upp sin syster. Och samtalet avslutas sedan. Lotta försöker på alla sätt att lämna Martin, och när hon får syn på en bild på Martin och en annan kvinna på Facebook så ser hon sin utväg. Men Martin vill inte acceptera det. Han menar på att det är Lotta som har varit med andra killar och varit otrogen, och att bilden på han och kvinnan ska ha varit gammal och att kvinnan bara ska ha varit kompis till honom. Och det är till slut Martins tankar på att Lotta ska ha varit otrogen som får honom att den där tidiga sommarmorgonen den 4 juni ta sig i en taxi till Lottas lägenhet. Vad som får henne att stiga upp ur sängen och öppna dörren vet vi inte. Men det tar endast bara några minuter från att Martin stiger ur taxin tills han ringer och larmar och erkänner allting och ska även göra det i rätten. Martin Jonsson döms sedan till 18 år i fängelse för mordet på Lotta samt förtal, misshandel med mera och placeras på Norrtäljeanstalten. Men där blir han bara kortvarigt efter en misstänkt attack mot en annan fånge. Så flyttas han sedan till Tidaholmsanstalten, där han isoleras då personal på anstalten inte kan garantera honom eller andra intagna säkerhet.
Jo, det där fallet har man ju hört om. Och det, jag minns när det här rapporterades första gången i tidningarna. Och man läste om det. Och det var... Alltså man kunde knappt fatta att det hade hänt.
Mm. Nej, precis. Det var väldigt uppmärksammat, just det fallet. Mm. Och det var just därför jag tänkte att det är ett fall jag väldigt gärna ville ta upp. Och som passade... väldigt bra till just dagens tema.
Mm. Verkligen, verkligen. Där har vi definitivt, alltså definitionen av det här kontrollerande, men den kontrollerande mannen.
Ja, men precis. Och nu tog ju inte jag med all info om hela fallet i just det här. Men han var ju väldigt kontrollerande och hörde av sig titt som tätt till Lotta just för att se vad, ja, men, vad hon gjorde, vilka hon hängde med och så vidare och så vidare. Och alltså, man tycker ju att fallet är så hemskt bara i sig, men just det här med att hon verkligen försökte på alla sätt och vis att ta sig ur den här relationen. Inte. Och man undrar ju vad som egentligen hade hänt om hon inte kanske just den morgonen hade öppnat dörren. Och nej, väldigt väldigt hemskt fall. Och man undrar ju om just de här 18 åren som Martin dömdes för, om de verkligen är tillräckligt. För jag tänker bara på när han väl kommer ut igen och försöker hitta kärleken igen, om det kommer bli ett likadant fall då igen. Och precis som man ser i hans historik också, så är det ju väldigt mycket så, men väldigt mycket våld mot huvudet. Och det är precis det som Lotta också varit utsatt för. Hon hade ju nästan inga skador alls på resten av kroppen, utan det var ju bara huvudet. Och sen så den här mannen som hamnade i koma, som han hade slagit mot huvudet. Den här spärrvakten som de hade sparkat mot huvudet och hoppat jämfota på. Nej, så att det verkar som att det liksom är hans sätt att göra på. Just det här våld mot huvudet.
Ja.
Ja. Det gör så, och man måste ju tänka det på det just att Lotta var en ganska, visst hon tränade och sådär, men hon var ju en ganska liten tjej. Och sen har vi Martin som är nästan 2 meter och 130 kilo muskler. Ja. Alltså man har ju ingen chans.
Nej. Verkligen inte.
Och det som är intressant i sig är ju för er som kanske har sett just det här serien Tunnelbanan som gick på tv, så finns det ett avsnitt där Martin faktiskt är med. Och ja, det finns ett avsnitt där han är med och det är 2 vakter som kallas till perrongen då en man och en kvinna ska ha bråkat. Folk uppmärksammar det här och ringer till ringer för att få dit vakter för att kolla upp där, för han hotar med att kasta ner henne på spåret. Och de säger ju själva, man ser ju det också just under avsnittet, hur extremt mycket större han är i jämförelse med de här små små vakterna eller ordningsvakterna. Alltså, de kan ju inte, alltså, det går inte att mäta sig med. Alltså, ja. Och,
nej, jag försöker bara tänka efter vilket avsnitt det är.
Ja, alltså jag vet inte exakt, men jag tror att det finns att se på nätet. Och för er som är extra intresserade av just det här fallet, så är det bara att söka på. Det kommer ju upp hur mycket som helst. Och Lottas ena syster, som också ska ha försökt att stoppa Martin ifrån att göra Lotta illa, har ju även varit med i, till exempel, jag har för mig att hon har varit med i Nyhetsmorgon och så vidare för att just ha pratat om mordet på sin syster. Och sådär. Men som sagt, ett väldigt hemskt fall med en kvinna som verkligen försökte på alla sätt och vis att ta sig ut. Men just att här hade vi en man som inte lät henne lämna.
Nej, det är så. Det är, alltså, det går knappt att föreställa sig. Och att det är så många kvinnor som i tystnad lever ett sånt liv just nu.
Jo, precis.
Alla såna här relationer har ju inte en dödlig utgång. Utan de...
Jo, många lever ju flera år i i tystnad i såna här relationer.
Ja.
Om du som sitter där ute och lyssnar på det här just nu känner igen dig i det vi har pratat om idag, så skulle vi vilja uppmana dig till att försöka ta kontakt med någon. Och det finns ju någonting som heter Kvinnofridslinjen som kan ge stöd till dig som är utsatt för våld och hot. Och deras telefonnummer är 020 50 50 50.
Nej, men det vill vi verkligen uppmana till. Och som sagt, det är fler som lever i såna här relationer än vad man tror.
Ja, men precis. Och om du till exempel skulle vara anhörig till någon som du tror är utsatt, så kan även du ringa till den här Kvinnofridslinjen för att få stöd och kunna få prata av dig i hur du kan hjälpa din nära, kära eller kompis eller så vidare för att kunna hjälpa. Men det var allt som vi hade för det här avsnittet.
Ja. Och innan vi avslutar så tänkte vi snacka lite om sommaren som kommer nu.
Ja.
För att förra året så körde ju vi sommaravsnitt, eller sommarspecial.
Precis.
Vi kommer köra typ ett liknande koncept den här sommaren. Vi kommer inte riktigt släppa lika många avsnitt. Men det kommer ju såklart komma ut bonusavsnitt den här sommaren också. Och för att veta när de kommer ut så får ni gå in och följa oss på vår Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd. Och på Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd. För där kommer vi uppdatera när de här avsnitten börjar närma sig. För att det här var ju faktiskt det sista nu innan sommaren. Jag drar ju på semester redan nästa vecka faktiskt.
Just det, Lillos.
Mm. Ja, det ska bli gött.
Yes, men hörni, ni får ha det så bra. Så ses vi, och ni vet ju vart. I mardrömmarnas värld.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.